Katastrofer, sanna berättelser. Den stora branden i Rom. År 64 efter Kristus kvävdes Rom under en brinnande sommar som i det förflutna kallades panornas tid. Och alla medborgare var inte lika. Aristokratin tog sin tillflykt till landsbygden och sökte svalka sig i sina trädgårdar, medan folket som satt fast i sina förfallna lägenheter i stadens centrum inte hade något annat val än att utstå de höga temperaturerna. De fattigaste drabbades av feber, blev galna eller dog inom väggarna på en överbefolkad metropol med 1 miljon människor på 1800 hektar. Situationen förvärrades under natten till den 18 juli, då en brand utbröt och hotade att lägga hela staden i spilleror. Detta var naturligtvis inte första gången som imperiets huvudstad gick upp i rök. År 27 under Tiberius, år 37 under Caligula och år 54 under Claudius, var kejsare tycks ha haft sin egen stora brand. Det måste sägas att vid den tiden, med sina smala och trånga gator, sina sammanfogade insulei, byggda och kalkbaserade cement som stöddes av träramar och där man lagade mat på varje våningsplan med hjälp av en brasa, fattade Rom eld lika lätt som en hög med döda löv. Branden den 18 juli 64 är fortfarande känd som den mest förödande, mest illahållande, men också den vars ursprung fortfarande är en gåta. Det var en natt med fullmåne som dramat började. Medan den eviga staden sover bryter en brand ut i Circus Maximus, den största idrottsarenan i den kända världen, som vanligtvis ägnas åt vagnkapplöpningar. Lågorna som bärs upp av den rasande vinden och som fläktas av brännbara varor som förvaras i närliggande butiker omsluter den stora cirkusen och sprider sig sedan till Palatinen, en av Roms 7 kullar. När ni väl har nått toppen rusar lågorna ner och sprider sig i alla riktningar och pulveriserar ikoniska monument som templen tillägnade Jupiter, Luna och Vesta. Det palatinska biblioteket, den kejserliga palatsen, inget kan stoppa den. En av de 14 distrikt som staden består av var tre helt. Av de 14 distrikt som staden består av var det tre helt förstörda, 7 delvis skadade och bara 4 oskadade. Medborgarna blev tagna på sängen och drog hastigt upp panik och panikbröl från sina sängar. Mest oförsiktiga återvändande till sina hem för att hämta några värdefulla ägodelar. Andra skyndade sig mot Tibern där luften vid floden verkade mer andningsbar. Solidaritet ger plats åt var och en för sig själv. Alla tränger sig på varandra. De äldre överges och barnen trampas ner. Så snart den första glöden dyker upp utnyttjar plundrandet kaoset och smyger in i de mest välbärgade bostäderna. På morgonen den 19 juli fortsatte branden och förstörde allt i sin väg. En budbärare flydde från det brinnande infernot och gav sig iväg på den desperata kapplöpning mot Anzio, en liten stad i Neapelbukten. Där presenterar han sig för kejsaren Nero som är på besök i sitt hemland. När han fick veta om tragedin begav han sig genast till Rom tillsammans med sina rådgivare och sitt Praetorian Guard. När han 3 dagar senare nådde huvudstadens utkanter stod den mer än någonsin i lågor. Glödande kolonner stiger ibland upp från de drabbade områdena. Imperatorn övervakar de överarbetade vakternas engagerande och beordrar dem att i första hand rädda de sårade och evakuera liken. Nero själv engagerar sig i välkomnande offren till sin egendom på andra sidan Tibern på Vatikanslätten. De fick skydd i tält, vård och mat, allt gratis. Han kompromissade också, till exempel genom att ge efter för elden. Hela byggnader brändes medvetet ner för att lämna ett tomt utrymme som skulle hindra elden från att växa ytterligare. På morgonen den 28 juli, 6 dagar och 7 nätter av skräck, släcktes den sista eldarna och ett katastrofalt antal döda. 12 000 byggnader förstördes och 200 000 romare blev hemlösa. Mitt i ett oigenkännligt Rom förvandlat till en labyrint av förkolnade ruiner anordnas processioner till Vulkans, eldgudens ära. Men varken han eller någon annan gudom verkar vilja stå till svars för katastrofen. Misstankarna riktas naturligtvis mot människans kejsare som suttit på tronen i ett decennium. En ättling till Apollon, Nero, som anklagas för att vara mordbrännaren. Detta var inte hans första missgärning. Bland annat var han ansvarig för mordet på sin bror Britannicus, som var ett hinder för den högsta makten. På sin mor Agrippina, hans alltmer inflytelserika förmyndare, och sina 2 fruar. Den första anklagad för äktenskapsbrott och sedan förvisad till en ö. Den andra gravid som dog av ett våldsamt spark i magen. Hans vansinne fick honom att bränna ner Rom till grunden för att bygga en ny stad, Neropolis. Vissa antika skrifter är fulla av denna mening. Några decennier senare spred författaren Suetonius en legend enligt vilken Nero, fascinerad av det flamboyanta spektaklet när han anlände till huvudstaden, slog sig ner i Massenas sparade trädgårdar på toppen av Eskelin innan han tog på sig sina skådespelarkläder för att spela citra och sjunga en sång inspirerad av en trojansk krigare. Inspirerad av det trojanska kriget. En annan historiker, Tacitus, som var 9 år gammal vid tiden för händelsen, är mer reserverad när det gäller imperatorns inblandning. Trots detta skriver han i sitt arbete några oroande inslag. Under de första dagarna vågade ingen bekämpa elden. Hotfulla röster förbjöd att det släcktes, men främlingar kastade offentligt facklor och ropade att de fick göra det. Antingen för att de ville plundra med större frihet eller för att de verkligen agerade på order. Vems order? Historien nämner inte det. I vilket fall som helst ville Nero tysta ryktena om sig själv och sökte efter en syndabock. Manövern gick ut på att undvika uppror från plebejerna. Inte genom att lugna deras ilska utan snarare genom att avleda på de kristna, som vid tiden var en minoritet och bara några 100 anhängare. Han anklagade dem för att ha satt eld på staden, lät arrestera de flesta av dem och dömde dem till värsta plågorna. Tacitus rapporterar återigen fruktansvärda vittnesmål. Deras avräkningar blev en lek. De kläddes i djurhudar och dog under hundarnas bett. Eller så spikades de upp på ett kors. Eller så sattes det i brand, så att det brann när det blev dagsljus och tjänade som nattljus. Efter branden 18 juli 64 lät Nero istället för att bygga upp de nya bostäderna i de förstörda områdena bygga Domus Aurea, eller det gyllene huset. En gigantisk palats som täckte flera dussin hektar som släckts av lågorna. Vid ingången vid vestibulen står en 36 meter hög staty av honom själv, och det är inte allt. Residenset innehåller många underverk, en konstgjord sjö, enorma trädgårdar där tamdjur och vilda djur lever, en festsal som vänder sig om sig själv. Det finns inga sanitära anläggningar, inga sovrum, och hela är bara ett monument av pompa och ståt. För att tillfredsställa en suverän som var full av självförtroende. Kort efter hans död, år 69, återlämnas byggnaden till befolkningen och byggdes sedan successivt om innan det delvis täcktes av Colosseum. Resterna av byggnaden lämnar fortfarande tvivel om brandens ursprung. Var det resultatet av en megalomans kejsares mörka planer eller en vanlig olycka i en trångbodd stad? Ännu idag diskuteras ämnet bland forskarna. I vilket fall som helst är det svårt att hitta den minsta ledtråd gömd i hemligheterna i en stad som har rivits ner många gånger och sedan rättats upp igen i ständig utveckling under århundradena.